Det här är P1, Sveriges Radio.
SVT spred prorysk desinformation när de granskade falska nyheter.
Vi lägger oss platt, vi blottar strupen, vi kan rulla i kära liksom. Men nu blev det så här.
Om när medier smygändrar publiceringar utan avisering.
Det är klart att fel, det är skönt ibland att sopa undan fel under mattan lite. Det tycker väl alla då.
Och så gav SVT Sport ny näring åt en konspirationsteori de själva hittat på.
Jag trodde det var någon som drev med mig liksom. Först såg jag att det var sant.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Förra helgen publicerade SVT Nyheter en granskning av hur prorysk desinformation genom olika mediala bulvaner kunde spridas till etablerade medier. Det är såklart ett viktigt uppdrag för public service att granska och avslöja desinformation. Men när medier exponerar falska nyheter så balanserar de på en knivsudd. För att återberätta felaktigheter och lögner innebär en risk i att förstärka budskapen och sprida falska påståenden till en långt bredare krets än de annars skulle nått. Och i just det här fallet blev det verkligen så. För när filmer från granskningen spreds utanför den trygga SVT-miljön så blev de plötsligt till perfekta exempel på just det som granskningen skulle belysa.
Om man söker på SVT Nyheter, då dyker det upp några artiklar och några videoklipp som första träffar. Och där står ju alltså videoklipps tumnagelbilden, fejkrubriken och SVT som avsändare. Och det dyker alltså upp när man söker på SVT Nyheter. Vilket antagligen tusentals människor gör varje dag.
Där är Tobias Wahlqvist. Han är journalist, mångsysslare och författare till boken Skippa nyheterna.
När de här rubrikerna dyker upp helt utan kontext, ja, då är det ju jätteilla såklart.
För att förstå vad som såklart är jätteilla så ska vi börja förra helgen.
Allting börjar här på YouTube, där ett nyskapat anonymt konto delar två videoklipp.
SVT publicerar en granskning med rubriken Så tvättas pro-rysk desinformation.
Nu har storyn planterats, fast det återstår några led innan den når oss i väst.
Det är en steg för steg genomgång på hur påhittade nyheter i olika led, genom olika tveksamma kanaler, genomgår vad man nästan skulle kunna likna vid en sorts medial penningtvätt.
Några dagar senare raderas alla artiklar, men nyheten har redan hunnit spridas vidare.
Huvudexemplet handlar om en helt påhittad berättelse om en man som påstår att hans bror, som är journalist, mördats av ett ukrainskt specialförband i Egypten. Efter att han påstås avslöjat att Zelenskis svärmor köpte en lyxvilla där. Genom skådespelare, YouTube-kanaler, arabisk, engelsk och ryskspråkiga köpta medier når till slut den fabricerade historien hela vägen till oss här i väst.
För att ge nyheten ytterligare legitimitet måste den tvättas i engelskspråkig media.
Men i publiceringen finns också en rad andra exempel på påhittade historier som genomgått samma sorts mediala tvätt. De presenteras som korta filmer och har rubriker såsom Ukrainska soldater offras för sina organ, Ukraina lät prins Andrew våldta barn och Hamas får vapen av Ukraina. Tillbaka till Tobias Wahlqvist igen.
I SVTs kontext då, så ser det ju ganska bra ut. Man fattar att olika saker hör ihop och sådär. Men i söndags så såg jag då hur de här fejkade rubrikerna dyker upp på Google.
Ja, om du gör en helt vanlig Google-sökning på SVT Nyheter dyker upp en rad förslag på artiklar och videoklipp. Och bland de här förslagen hamnar även olika exempel från granskningen om tvättade nyheter. fast nu helt utan sin kontext. Bredvid en länk till en rapportsändning och ett inslag om 18s finns en video med rubriken "Ukraina lät prins Andrew våldta barn" med SVT Nyheter som tydlig avsändare.
Alltså helt ur sin kontext. Och det kändes ju väldigt besvärande, helt klart.
Så där, jag kommer lite närmare dig här. Du kan väl presentera dig.
Jag heter Kristoffer Brask och jag är planeringschef på SVT Nyheter.
Vi kan väl kolla, jag har faktiskt en bild på hur det såg ut. Då är det som en liten film. Det står avsändare SVT Nyheter. Det är en 39 sekunder lång film med rubriken "Ukraina lät prins Andrew våldta barn". Det är flera andra exempel här också. Men hur blev det så där?
Ja, vi publicerade här i ett sammanhang där det var jättetydligt vad det var. Det var, stod jättetydligt att det här är falsk information och så. Eller falska nyheter. Sen så visade det sig då att om man googlar liksom fram de här klippen då står inte det här med just att det är en falsk nyhet. Den märkningen har då fallit bort. Det är ju naturligtvis djupt olyckligt att det hade blivit så, och då försökte vi åtgärda det. Sen kan man ju säga att skadan är redan skedd, och det ser väldigt, väldigt, när du visar den här skärmbilden så... Ja, det är ju inte roligt alls. Och det finns ju en sorts svart ironi naturligtvis i det här. Det kanske är liksom en anledning till att ni uppmärksammar det. Att vi är liksom stolta över det här teamet som jobbar med just verifiering och avslöja desinformation och så. Och sen så blir det då att när man då googlar fram så har just de här viktigaste orden fallit bort då.
Vilket skulle vara den viktigaste orden här, så att säga?
Ja, att det är falskt.
Det är det som är poängen med granskningen,
ja,
så att säga.
Ja.
När ni fick reda på det här, vad gjorde ni då?
Ja, vi jobbade ju i flera led för att försäkra oss om att ändra där vi förstod då att det behövdes ändras hos oss. Om man googlar nu då har den ändringen till stor del slått igenom, men... Det gamla finns ju också sparat någonstans där ute. Så att längre ner på söklistan får man ju tyvärr också upp de här felaktiga rubrikerna då. Det här är väldigt, väldigt beklagligt. Vi försöker lära oss saker av det här naturligtvis, så att det inte ska hända igen.
Det som sker här är ju ändå att SVT i och med en granskning av desinformation på ett väldigt konkret sätt faktiskt bidrar till att sprida den desinformation man granskar. Vad tänker du om det?
Ja, men det är ju såklart negativt, som jag sa förut. Ja, men när man ser den här liksom skärmbilden som du visade upp förut, det är klart att det är ju pinsamt. Och det, där vill vi ju naturligtvis inte vara. Det tror jag är helt uppenbart. Vi lägger oss platt, vi blottar strupen, vi kan rulla i kära, liksom. Men nu blev det så här. Vi får lära oss av detta.
Reporter här var Erik Petersson. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Sällan har väl en intervju varit så hypad som den Tucker Carlson i veckan till slut gjorde med Rysslands president Vladimir Putin. Redan i början av veckan toppade svenska medier sina sajter med uppgifter om att intervjun skulle göras. Men när resultatet till slut kom i torsdags kväll var det nog en och annan tv-tittare som nickade till framför skärmen.
USSR, I have read some archived documents, behaved very honestly.
Intervjun började med en lång utläggning om Rysslands påstådda historiska anspråk till delar av det ukrainska territoriet.
It had pursued against Czechoslovakia as under the well-known Molotov-Ribbentrop pact.
Den kanske största nyhet som kommer ur intervjun är att Putin sa att han kan tänka sig en fångutväxling där den amerikanska Wall Street Journal-korrespondenten Ivan Gershkovich ingår. Det blir inga bilder för åklagaren i Malmö som ville ha mediernas opublicerade material från upploppen i samband med en koranbränning i Rosengård i augusti förra året. För i veckan har hovrätten meddelat beslut i den så kallade editionsfrågan. Åklagaren som utreder brotten i samband med de våldsamma upploppen efterfrågade 8 nyhetsredaktioners opublicerade filmer och bilder som bevis. De tillfrågade redaktionerna sa nej och då valde åklagaren att ta frågan vidare. Och nu har alltså även hovrätten avslagit hans begäran. Mediestödsutredaren Mats Svegfors vill utreda samarbete mellan public service och lokaltidningar. I en skrivelse till Kulturdepartementet menar Svegfors att situationen för landets lokalmedier blir allt mörkare och att det stöd som trädde i kraft den 1 januari i år riskerar att bli otillräckligt redan till 2029. För att möta det föreslår han nu att man bör utreda hur lokaltidningarna kan samarbeta med public service-kanaler i vad han kallar en hybridlösning. Det här skriver Dagens Media.
Likt årstidernas väderväxlingar så tycks mediers vilja att blotta sina misstag variera med tiden. För länge har det varit inte bara kutym utan också en stor stolthet och ära för medier att tydligt skylta med sina rättelser. Men en ny tendens har smugit sig in i medier, att korrigera under radarn. Ser vi ett skifte i hur öppet medier bekänner fel och redogör för ändringar och tillägg i publiceringar?
Jag tycker det, och jag tycker att det har blivit sämre på senare tid.
Kaspar Opitz är medieombudsman.
Ett tag, för några år sedan, då var det en väldigt positiv trend att rättelse skulle synas stort och man liksom var, rättade stort och ödmjukt och snabbt och så, att det blev liksom en grej. Och det tyckte jag, det var ändå väldigt positivt. Men på senare tid tycker jag det har sjunkit undan lite och man ser ganska många exempel på publiceringar där saker och ting är ändrade och korrigerade utan att det finns någon markering om att det är gjort.
Du vet den där känslan när du i scrollandet på nyhetssajter läst något som hastigast i flödet och sen när du ska hitta tillbaka till det så är det bara borta. Du letar och letar men utan resultat. Stod det inte? Nej. Kanske inte. Men nej, det är inte du som blivit galen eller drömt att du läst något. Det kan mycket väl ha försvunnit utan att det syns i själva artikeln du just läst.
Är man ett stort medie så publicerar man kanske 150-200 artiklar eller vad det är, publiceringar på en dag. Och då är det väldigt lätt att sopa undan fel under mattan utan att liksom orka ta ansvar för det.
Hur vanligt är det här för dig i ditt jobb att det kommer in anmälningar där rättelser eller markeringar om ändringar inte har kommunicerats i publiceringar?
Det är jättevanligt. Jag skulle säga att det händer nästan varje vecka.
Och ofta krävs det lite detektivjobb för medieombudsmannen i såna här ärenden.
Väldigt många anmälningar vi får så behöver vi begära in originalpubliceringen för att vi förstår att någonting har hänt. Alltså när det kommer till oss så är det en publicering men det var en annan på förhand, så att vi ser anmälan kanske säga, jag är jätteupprörd över att här de publicerar kritik mot mig, så ser inte vi den kritiken. Då har den tagits bort utan att det är markerat på något sätt. Och då får vi gå tillbaka och be om ursprungspublicering, för då förstår vi att något har hänt med texten eller publiceringen, även om vi inte liksom, det är markerat på något sätt.
Och ja, viljan att medge sina misstag går visst i vågor.
När jag var nybakad som journalist, då var det, så här, då var det verkligen så att vi ska inte rätta. Vi vände och vred på oss allt vi kunde för att slippa rätta. Då var det en trend att man rättade, var ett stort misslyckande. Sen blev det ju då den andra trenden att man ska rätta väldigt stort och så. Jag tror att det har med trovärdighet att göra. Medierna förstår att är vi ödmjuka och visar att vi har fel ibland så vinner vi massa på det. Men sen glöms väl det bort lite. Det är klart att fel, det är skönt ibland att sopa undan fel under mattan lite. Det tycker väl alla då. Men det är väl det som blir så olyckligt då. Så att jag tycker att, liksom att man ska försöka hitta tillbaks till den här rättelsetrenden.
Ett litet exempel från veckan hittar vi i Västerås.
Ja, vi fick ju ett tips eller hörde att det var en polisinsats på gång i en stadsdel i Västerås.
Daniel Nordström är chefredaktör på Västmanlands läns tidning.
Dit vi ryckte ut med reporter och bevakade den på plats där.
En klassisk blåljusrapportering alltså.
Rubriken på artikeln om polisinsatsen bytte hastigt skepnad. Uppgifterna om insatsstyrkan försvann ner i brödtexten och fick ett tillägg om att polisen dementerade det, utan att det syntes att texten ändrats.
Det är i sig inte ovanligt att vi ändrar rubriker i efterhand. Men i det här fallet så var det så att insatsstyrkan var på plats. Det är vi så gott som säkra på att de var. Men polisen dementerade det. Därför valde vi att ta ner från rubriken och ändra rubriken.
Varför skrev ni inte att ni hade ändrat?
Det var ju inget faktafel som var ändrat.
Det behöver inte vara bara ett faktafel, utan det är ju nya uppgifter att polisen dementerar.
Ja, men som sagt, när det händer breaking news händelser och liknande, så är det väldigt vanligt så att vi gör så att vi skriver en första text, en version, sen bygger man på den eftersom. Det är så det funkar i den digitala världen.
Ska inte det vara tydligt för läsarna att texten uppdateras?
Mm. Det brukar vi skriva också alltid längst ner i artikeln i liknande läge, eftersom det är så det sker.
Men inte i det här fallet?
Inte i det här fallet, för här så tyckte vi att vi hade en artikel som vi skrev om. Sen så tillkom den då nya uppgifter. Vi kunde också haft en markering, men här texten kan uppdateras. Det hade vi inte just i det här fallet.
Daniel Nordström kan också se att smygkorrigeringar har tassat sig in på redaktioner.
Ja, jag tror att det beror på att det går så snabbt ibland så att man kanske inte tycker att det är så viktigt för att det låg ut en kort tid. Jag menar ju att även om man haft en felaktig uppgift ute i 30 sekunder eller en minut, så ska man berätta att vi har haft en felaktig uppgift. Är det så att läsare börjar upptäcka som att man kommer ut med felaktiga uppgifter, slarviga uppgifter, och sen låtsas som att det regnar när man rättar, så tappar man väldigt mycket trovärdighet. Men ja, det kan hända att det slarvas med det eftersom. Och jag säger inte att vi alltid är helt perfekta heller. Men vi strävar efter att alltid vara berätta att artikeln ska uppdateras. Och om det blir fel, berätta snabbt att den här artikeln är korrigerad och ändrad.
Visst förekommer det att vi ser att andra medier ändrar...
Matilda Glaser är redaktionschef på Omni, plattformen som har stenkoll på vad andra medier skriver om.
Att uppgifter förändras, att vi antingen ser det i deras texter eller att vi själva blir uppmärksammade av våra egna läsare eller internt på redaktionen om att det här verkar inte riktigt stämma, och ser då att någon uppgift har ändrats. Eller lite olika varianter av att... ändra i texten utan att det är en regelrätt rättelse, eller kalla det för någon omskrivning, ett förtydligande eller en uppdatering eller någonting annat.
Upplever du att det har blivit en annan rättningsnorm?
Kanske att den har blivit otydligare. Kanske att det inte finns en lika tydlig branschstandard i hur man rättar. Men jag upplever väl att... det finns eller har funnits en tendens hos vissa medier i vissa sammanhang att tendera att kanske gå i en försvarställning eller bortförklara eller på något sätt försöka skylla ifrån sig eller bara liksom gå lite under radarn med när någonting har gått fel liksom.
Även om det är till synes små ändringar i publiceringar, så tycker Kaspar Opitz att det finns en fara om medier inte är ärliga med det.
Vilka konsekvenser kan det få?
Nej, men det blir ju, man för ju lite tittare och läsare bakom ljuset, kan jag tycka. Man tar del av en publicering, så har den sett ut på ett helt annat sätt tidigare, och det finns massor frågetecken. Att det blir, trovärdigheten riskerar att skjutas i sank om man inte är transparent med misstag och sånt man gör. Det kan också vara förtydligande, det kan vara sådana saker, men att det ska vara väldigt tydligt.
Finns det några tillfällen som man kanske inte ska markera om man har ändrat något i en publicering?
Det finns det absolut, och det kan ju vara att man kanske har skadat någon på något sätt och så har man tagit bort det, och så skadas den personen ännu mer av att man liksom påvisar då att det finns en annan publicering här och den var inte bra alls, och så kanske folk börjar leta efter den. Det kan vara massa sådana mekanismer då, men det är klart att det finns sådana fall. Men generellt tror jag stort, öppet, ödmjukt och transparent när man rättar och ändrar saker av liksom väsentlig karaktär. Det tror jag är jätteviktigt.
Sist här hörde vi medieombudsmannen Kaspar Opitz. Och nu ska vi faktiskt tillbaka till SVT och till en historia som kanske SVTs verifieringsdesk borde ha tagit sig en titt på. För när sportredaktionen hade grävt i arkiven i helgen så var det inte bara äkta bilder som kablades ut. Där fanns också ett fejkat klipp som helt oavsiktligt gav näring till en konspirationsteori. En konspirationsteori som SVT själva var med och hittade på för mer än 20 år sedan.
Vi börjar med beskedet om att en av de riktigt stora svenska fotbollsspelarna genom tiderna har gått bort. Legendaren Curre Hamrin.
Ja, att det var den här nyheten som skulle inleda Sportspegelns sändning söndagen den 4 februari var inte direkt någon högoddsare.
Curre Hamrin var en artist. Och tänk att han gjorde 190 mål under 15 säsonger i italienska Serie A.
Om Curre Hamrins karriär fanns mycket att säga, men störst plats i SVTs runa fick ändå det här. Det legendariska semifinalsmålet i fotbolls-VM 1958.
Kan bli bra, två tyskar kommer ner till kortlinjen, lurar ut målvakten och smeker in bollen ner. Vilket fantastiskt jubel på läktarna!
Men den riktigt uppmärksamma tittaren såg att det var något som inte stämde med den här svartvita filmsekvensen från matchen på Ullevi.
Jag var egentligen upptagen med annat hela kvällen och först fram på natten så tittade jag på Aktuellt på SVT Play och det var där jag såg det.
Den tittaren är Karlskogabon Erland Gadde.
Det är ju då Curre Hamrin gör målet 3-1 i semifinalmatchen mot Västtyskland. Och just efter målet då ger kameran ett svep och man ser det kastas papper och man ser bakom stadion och där ser man då överdelarna på några höghus långt, långt bort i bakgrunden.
Närmare bestämt tre höga kontorsbyggnader.
Och det är de då som i den här dokumentären, fake-dokumentären Konspiration 58 så visas det att de husen, de finns inte i Göteborg, de finns i Los Angeles.
Ja, klippet kom från filmen Konspiration 58. En dokumentär som SVT sände för 22 år sedan. Med premissen att semifinalen i fotbolls-VM 1958 inte kan ha spelats i Göteborg.
Vad tänkte du när du insåg att det var det fejkade klippet?
Ja, jag tänkte hur kan det ha blivit så, tänkte jag förstås.
För att förstå hur det här manipulerade klippet letade sig in i SVTs sändning finns det en given plats att börja på.
Johan.
Hej, är det här Johan Löfstedt?
Ja.
Hejsan, nämligen han som gjorde det.
Det nådde mig, eller jag fick folk som hörde av sig och så gick jag ut och kollade för jag trodde det var någon som drev med mig liksom först. Och såg att det var sant.
Vi får backa bandet till år 2000. Filmskaparen Johan Löfstedt har fått en idé. Han har sett dokumentären Förnekarna om svenskarna som kallar förintelsen för en bluff.
Dagen efter satt vi liksom och skämtade ganska mycket om vad man skulle kunna förneka som är lika korkat får man säga. Alltså det, någonting som är så väl dokumenterat som förintelsen. Ett visst Melodifestivalen, evenemang eller Eurovision. Eller man skulle förneka 10 kronors sedan var vi inne på. Eller OS 1912.
Till sist föll valet på, just det, fotbolls-VM 1958. När Sverige som värdland tog sig hela vägen till final mot mästarna Brasilien.
Med facit i hand så var det ett väldigt bra idé. Någonting som engagerade väldigt många svenskar då och som väldigt många som har liksom kärnminnen från det här VM:et som minns liksom hur farfar brukade berätta om det här.
Vilka anser du låg bakom fotbolls-VM 58?
I maj 2002 sänder SVT dokumentären Konspiration 58.
Vet du att du var där och såg de här matcherna? Hur kan du vara så säker på det?
Nej, har jag drömt? Nej, jag kan inte ha drömt för jag kommer ihåg att snacka med Sigge Parling efter en match.
I den knappt 30 minuter långa filmen får vi bekanta oss med mångsysslaren Bror Jacques Duverne som är besjälad av en stark övertygelse.
Detta VM 58 var egentligen ett gigantiskt
luftslott iscensatt av amerikanska underrättelsetjänsten, FIFA och tv-industrin. Det var ett led i kalla kriget som rasade just då.
Flera bevis lyfts fram. Skuggorna, hävdar Bror, kan inte ha fallit som de gör på Ullevi vid tiden för matchen. Varför skrattar den västtyska målvakten när Sverige gör mål? Och så är det den där filmsekvensen när tre höga hus plötsligt skymtar fram bakom stadion där det i själva verket bara var skog.
Då hittade jag byggnaderna här. Tre magnifika kontorskomplex i utkanten av världsstaden Los Angeles.
Alltihop var förstås bara fejk. De medverkande var skådespelare och filmsekvensen från matchen var manipulerad av Johan själv.
I vår bild så har vi har ju klistrat in de här husen liksom, som var väldigt komplicerat då med så här After Effects. Liksom.
Men kanske blev det för bra. För när filmen sändes gav den upphov till en hel del förvirring i den svenska mediekåren.
Även många, många år efter så finns det kröniker och sådär som på Resumé var det någon som såg filmen liksom så här 10 år efteråt som blev liksom väldigt irriterad över den här filmen. Liksom.
Och nu, över 20 år senare, dyker klippet alltså upp igen. Den här gången i Kurre Hamrins dödsruna på bästa sändningstid. Hur gick det här till?
Den lilla, de få sekunderna har i något skede av någon, oklart när och oklart hur, klippts ur och används i något sammanhang.
Det här är den tillfälliga ansvariga utgivaren för SVT Sport, Martin Kron.
Hamnat i arkivet i en ny kostym, blivit sökbart. Någon har hittat det här klippet, använt det och då har det som sagt fått nytt liv i arkivet. Och nästa gång har någon kommit i god tro, hittat det här klippet som har varit publicerat. Och det har sannolikt hänt den här gången också.
Vad tänker du om det, att det blev så fel?
Nej, men det är ju såklart jättedåligt. Även om man nu kan tycka att det här är lite, nästan lite komiskt att det här har kunnat letas in, så är det såklart dåligt för oss att vi inte har rutiner som säkrar upp att upptäcka det här. Så jag menar, det måste man ju ha. Sen samtidigt kan man ju såklart tycka att det är lite humor att vi, när vi själva är källan, då blir det ju extra pinsamt att vi har fel. Men vi har väldigt bra rutiner, framförallt när man tittar på vår granskande och grävande journalistik, så har vi väldigt noggranna rutiner både innan vi drar igång jobbet och framförallt inför publicering. Så skarpa är ju inte rutinerna i den här typen av publiceringar. Och det är bara att konstatera att det aktualiserar ju för oss att vi behöver se över och bli ännu noggranna även på sådana här saker. För det kan hända överallt.
De kanske borde vara det helt enkelt.
Precis.
Men SVT var inte sämre än att göra bot och bättring.
Ja, vi ska nu strax kolla på vädret. Men innan dess en rättelse.
I onsdags kväll lät det så här i Aktuellt.
Och där hade en byggnad som inte finns i verkligheten lagts till i filmens kant. Och den detaljen i inslaget var alltså manipulerad och inte äkta.
Det har liksom spridit sig på sätt och vis att folk känner till att det var något skumt med det VM:et. Men det är många som inte vet att det finns en film, men de har hört att det var något skumt med det här VM:et.
Under åren har Johan Löfstedt sett sin hemmasnickrade konspirationsteori få egna vingar. Både kul och lite obehagligt, säger han.
Så det har ju gått liksom så många turer så det blir så absurt också.
Min sista fråga handlar om det som filmen avslutas med. Man kan säga det är en slags sober uppmaning att med tiden så kommer vi förlora de som faktiskt var på VM 58 och som kan vittna om att den faktiskt hände. Nu har vi förlorat Kurre Hamrin. Hur ser du på risken?
Ja, jag är inte jätteinsatt, men jag tror att en person är fortfarande i livet från VM-originallaget. Så att nej, men det är viktigt att dokumentera och ha liksom trovärdiga källor på saker och ting. Fotbolls-VM 58 spelades i Sverige 1958. Punkt slut.
Det vet vi.
Ja, det vet vi. Det vet vi. Ja.
Sist här i Fanny Hedenmos reportage hörde vi Johan Löfstedt. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Viktor Persson och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.